Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ida Östensson, jag vet inte om jag behöver förklara vem det är, för hon är ju liksom en legendar, heter det när de lever, inom feminism i Sverige. Alltså hon inspirerar mig varje dag, och hon är här i Underhuden. Välkomna hit.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Ida Östensson, du är den mest outtröttliga personen. Heter det det? Ja. Du är den piggaste personen.
Jag är så jävla pigg.
Nej, men du är så jävla... Jag blir så inspirerad av dig, alltid. För att det är som att det finns inget... Jag sätter bara mig här nu och så ska jag återhämta mig. Jag vet ju att det är så. Men du är on fire alltid. Och det som jag kan sakna med mig själv ibland, så som jag var när jag var yngre, den här geisten med feminismen och liksom alla andra aktivismer, det är att det verkar du alltid ha.
Men det är en blessing and a curse. Men jag ser att det som är räddningen är att jag har liksom en on och off-knapp. Alltså när jag väl, jag tänker att vissa har svårt att gå ner i tempo och så vidare, men när jag trycker off, då är jag så jävla off. Och så återhämtar mig fort som fan. Och det är en blessing. Så.
Jag har också sådär snabb återhämtning. Men har liksom det är nog sen jag fick barn, att jag bara nej, jag kommer inte jobba ihjäl mig mer. För det gjorde jag innan, hela tiden.
Jag jobbar inte alls lika mycket som jag fick barn. Men jag jobbar fortfarande kanske lite för mycket för mitt eget samvete. För att ha barn. Eller vara närvarande. För, men det är någonting, det är det jag menar med curse. Alltså när det händer saker som hela Paolo Gate nu. Jag kan liksom inte gå all in i det. Alltså när det finns moments, eller så här momentum när folk lyssnar. Då kött. Då måste jag kötta, för jag ser att nu kanske folk lyssnar på det som jag jobbar med hela jävla tiden. Och det ska man också komma ihåg, att många jobbar ju med de här frågorna, aktivismen, ideellt. Jag har ju ett jävla privilegium att kunna ha gjort det typ hela mitt liv, jobbat med det professionellt. Så jag har ju så jävla mycket mer tid att göra det här än många andra också.
Ja, och att du får, att du kan, precis, du behöver inte ha ett heltidsjobb och göra det här.
Nej.
Eller, ja, och sen är det ju också så, alltså personer, främst då kvinnor som jobbar med aktivism på det här sättet, på jour eller whatever, blir också utbrända liksom i högre grad. Man ska ju inte jobba med mäns våld mer än 10 år, säger folk, men det gör man ju ändå.
Det är svårt att sluta när man har sett skiten liksom.
Berätta lite mer om Paolo Gate.
Paolo Gate, ja, vänta, ska vi köra round 2, den som är nu eller?
Ja, jag tror att folk som lyssnar på min podd har koll.
Ja, okej. Nej, men han var ju tyst ett år efter att han erkände att han hade begått ett brutalt övergrepp.
Du menar inte att det har gått ett år?
Jo, det var ju på årsdagen de släppte de här poddarna. Det var ju som att det var riktigt genomtänkt. Det var så sjukt att när Paolo Gate 1 var, så fick jag så många DMs. Bara, men vänta bara, om ett år då kommer boken. Då kommer han sitta i Malou. Då kommer allt hända liksom. Mm. Och det blev inte Malou och inte en bok än. Men det blev Navid Modiri och sista måltiden liksom.
Alltså Navid Modiri, hur kan det, jag har så svårt att sätta ord på den utvecklingen han, eller bakåtvecklingen han begår.
Ja, fast det är ganska många, det är ganska trygg svärd de ber sig in. Jag tänker så, Hanif Bali, jämför han 10 år tillbaks också. Alltså det svåraste stället att vara på är ju typ vänstern. Alltså det lättaste att vara i är ju grabbrassehögen.
Ja, men speciellt när de har liksom sina stängda rum.
Och trygga rum och inkludera, alltså de är ju så jävla, alltså, sen skulle man ju själv aldrig klara en minut där. Det säger ju någonting om de grundvärderingar som har funnits hela tiden hos NIFO och även hos Navid, men de får ju så mycket support och kärlek av varandra i det, och det finns ju noll granskning och kritik, och det märker man ju i de här poddarna. Det är bara så här, hur ställde du dig upp, hur klarar du det?
Det är liksom det yttersta av manssolidariteten.
Ja.
Det är som att de håller varandra i händerna.
Men det är ju ett förjävligt brödraskap. Det är ju ingenting som hjälper dem på sikt. Det är inte att det här kommer göra att Paolo mår bra av att han blev lite ryggdunkad av två poddar. Så de gör ju han en sån jävla otjänst. Liksom.
Hela patriarkatet är ju en otjänst för män. Men jag brukar alltid säga att liksom, manssolidariteten är patriarkatets lilla nallebjörn. Mm. Det är liksom... Manssolidariteten är så jävla farlig. Folk fattar inte heller hur den visar sig. Där är det ju ett extremt fall. Men det är verkligen, det är så gossigt att inte kritisera varandra.
Men det som är så jävla sjukt tycker jag är att man får höra det. Nu fick vi höra det på nära håll. Alltså det sista som hände i liksom, eller ja, jag delade någon så här samlad story om de här olika liksom medverkarna, både med Navid men också med sista måltiden, och med sista måltiden så slutar det med att de pratar om liksom, men kan inte du liksom, vi får framea våra på våra webbshops som vi ska släppa, kan inte vi sälja liksom dina grejer här, oj oj oj. Det är liksom, jag tror det här, nu hör man så. Det här är liksom i podden då. Nej, vänta.
Jag har ju byggt en webbshop nu för sista måltiden som ska lanseras.
Den dialekten.
Då har jag en fråga till Paolo. Ja. Går det specialbeställande olivolja som är brandad sista måltiden?
Vilken bra idé!
Absolut.
För det är samtidigt en avstånd från sexköp.
Det är en politisk idé.
Vad sa han?
Ja, men då ska Chang Frick då säga, kan vi framea våra grejer med sista måltiden och vi kan sälja din olivolja? Vad har du mer? Vad kan vi sälja mer i våran shop? Alltså du vet, helt plötsligt de säger, Paolo vill prata spaghetti, vi vill prata prostitution. Och det där är det, alltså de sitter och livesänder.
Vad sa han?
Och samtidigt ska man liksom ta avstånd mot sexköp med de här produkterna ungefär. För att det är ju det som, till exempel Matsmart köpte ju upp allt restlager som alla affärer vill göra sig av med. Mm. Och då gjorde de det i samarbete med min organisation Child 10. Och att så här, då gick den vinsten över till att få motverka människohandel, och då vill de narra det och bara så här, då ska vi sälja produkter och ta liksom avstånd mot sexköp. Alltså,
och,
så
och det är en polis.
Och det där garvet. Ja, det är en polis.
Vad heter den polisen? Hanif Aziz.
Ja, det tror jag. Aziz är något där. Ja, och men sen är det ju liksom Chang Frick, och det är ju ett jävla göttigt gäng med snubbar då, helt enkelt.
Azizi heter han.
Azizi, ja. Nej, det är så vidrigt. Och det är det där som vi ju aldrig får höra. De där garven, hur det ska gå från att de ska försöka liksom framea det som att vi ska såhär, säga nu till Paolo, det finns liksom, det kan ju vara människohandel. Och så plötsligt säger han bara, nej, det här är liksom, jag brukar bara säga, bara googla henne. Och så kommer jag ta, hon är fett snygg va. Du vet, säger de också, bara så jävla vidrigt. Och bara, hon lever på franska rivieran, hon har opererat för hundratusentals kronor liksom. Där hamnar de i podden och objektifiera den här liksom utsatta kvinnan.
Ja, och flytta framförallt allt fokus från det Paulus övergrepp såklart.
Ja, men det är ju klart hon ställer det frivilligt. Folk tror ju liksom, du måste förklara Paolo. Folk tror att det står liksom en ryss i garderoben med pistol mot den här kvinnan. Du måste förklara vad var det för kvinna. De liksom pushar på att han ska prata om hennes frivillighet liksom. Hon var polsk, va? Ja, hon var polsk. Ja, och så bara, nej, jag gjorde bara en snabb kontakt till åklagaren. Bara, hej, jag måste bara fråga, är det så att kvinnan var polsk? För jag kände så här, varför skulle det vara? Jag jobbar med människohandel. Det var en lägenhetsbordell där fyra rumänska hallikar opererade. Varför skulle de ha en polsk kvinna där? Jag vet exakt hur de här lägenhetsbordellerna funkar. Det är väldigt baserat på samma typ av etnicitet. Ja. Så jag tänkte, det är någonting fel i det här. Är det den här polska kvinnan verkligen som han hänvisar till, som är uthängd på att stoppa pressarna och flashback med bild och allting? Ja, och då skriver åklagaren till mig på en gång. Hon bara, nej, det är en rumänsk kvinna. Den som Paula hänvisar till och som finns på Stoppa pressen och Flashback är inte den kvinna som han...
Och det ska ni fan veta.
Han ljuger! Och media har inte snappat upp det här. Alltså, jag blir så...
Men det är ju för att media är liksom helt sjuka i huvudet och hatar kvinnor och älskar män.
Och så skriver de om han pruttar, men de skriver inte om att han för ett förtalarna på sig kvinnan, som att hon skulle då ha blivit begått, att han skulle begått övergrepp på henne eller köpt sex, som han kallar det, och som att hon skulle då överhuvudtaget vara frivillig bara för att hon skulle vara opererad för 100,000 kronor. Vi vet ju att det är en av människohandlarnas strategier, att investera i de här kvinnorna. Han hade en lyxeskort, den betalade du mycket för och så vidare.
Men också att bilden av den glada, jag hatar att säga hora, jag säger det nu, den bilden av den glada horan fortfarande existerar och att de liksom vill pusha det.
Och det är det de gör i båda de här poddarna, och det är det som är så himla frustrerande. Och då kan folk säga, vad ger inte Pauli mer uppmärksamhet för skriven om det här? Jo, för annars får bara den bilden utrymme. Och det jag vet att media vill ta in våra debattartiklar, de vill höra, och folk bryr sig om det här när de känner en frustration, och då använder jag de luckorna för att få ut prostitutionens verklighet, för att beskriva att det går inte att särskilja prostitution och människohandel i samma jävla marknad. Du som köper kan aldrig veta. Nej. Oavsett om det står jag träffar, som Paulus när han hänvisar till det stuga, att hon bara träffar liksom speciellt utvalda män, och hon pratar italienska, så de kan skriva fan de vill.
Och det är inte
liksom
de som har skrivit det. Det är deras liksom hall. Ja. Är du skön?
Nej, jag tyckte att det var sånt jävla skop. Och när vi delade det här, jag bara sa till min bonusdotter, det här kommer vara liksom front news imorgon över liksom hela, jag och Gabriella Wolfe från Inte en hora satt från natten och skrev debattartikel och bara, satan vad det här kommer liksom bränna.
Hur mycket uppmärksamhet fick
det
då?
Nej, det är så, Expressen och Aftonbladet har liksom quotat typ vår debattartikel och quotat några andra som har skrivit om det här, men de har inte, jag har gett åklagarens nummer till alla, så här. Hon ställer upp intervju liksom. Hon kokar väl för fan också säkert om den här jävla lögnen. Hon har ju sett den här skiten på insidan. Han hade blivit fälld för oaktsam våldtäkt, tror jag, om de hade fått tag i den här kvinnan en andra gång, om vi hade haft en lagstiftning där man på en gång utreder sexköp som våldtäkt. Att det inte ingår när vi har en samtyckeslag som säger att finns det inte samtycke eller våldtäkt, men du kan betala dig förbi våldtäkt och få dagsbot om det handlar om att du liksom har, om det framas som sexköp. Det går inte ihop. De här lagstiftningarna, sexköpslagen och samtyckeslagen, krockar idag. Vi måste få in det som ett rekvisit i samtyckeslagen med våldtäkt genom betalning. Och då hade de utrett på en gång med den här kvinnan om det var människohandel, och då hade man kunnat sätta dit han för oaktsam våldtäkt.
Men var det inte i somras lite, typ det första fallet typ i Uppsala?
Nej, ja, det var 2 år sedan. Och jag, det var ju faktiskt därför jag började jobba med det här. För att jag har varit med och startat Fatta och drivit genom samtyckeslagen med massa
andra. Alltså Ida, du, ge dig 8,000 medaljer.
Ja, men jag har fått fina medaljer faktiskt för det där med samtyckeslagen, och jag är så jävla stolt för det. Och vi är så många som gjorde det. Men då så såg vi en lucka, så shit, men vänta nu, om vi har oaktsam rekvisitet också, för det är både ett samtyckligt rekvisit, att det inte krävs.
Vad är rekvisit?
Alltså i lagstiftningen, förut så byggde den, kan man säga, på att det krävdes våld, hot om våld, eller att offret skulle ha befunnits i det som kallades för särskilt utsatt situation. Och då är det ju upp till personen som anmäler att kunna bevisa på hur gjorde jag motstånd, hur slog jag mig därifrån, hur sa jag nej och så vidare. Samtidigt som forskningen säger att majoriteten hamnar i frozen fright. Man kan inte ens göra emot, man kan inte säga nej. Och då så byttes det ut mot att samtycke är det som ligger över våld. Alltså så här, att det är upp till de som vill ha sex att kolla av att den andra vill. Och då måste den kunna säga och förklara, hur visade den personen samtycke? Hur fann du samtycke? Men sen hade vi också något som kallades, och andra sidan av myntet i lagen, likgiltighetsuppsåt. Och det var att männen kunde säga bara att nej, men jag trodde att hon var över 15. Jag trodde hon var vaken. Jag trodde inte hon var så full. Och nu har vi då en lagstiftning som säger att men det var oaktsamt av dig. Du skulle ha försäkrat dig om att. Och då måste de förklara hur försäkrade de sig om att. Liksom. Och det kunde vi då fälla den här Gentleman G, som han hette, Göran. 70 år, bor i typ 2 hus från mig, så jävla vidrigt. Ha ett städföretag för nyanlända kvinnor. Alltså man blir bara så här, så jävla vidrigt. Han då, hans namn på den här sajten var Gentleman G. Han köpte då en utsatt människohandlad ung kvinna, flicka som jag sen vill säga. Och går in och recenserar henne, för det är det de gör. Det är ju liksom hur man ser på de här kvinnorna. Det är ju en marknad liksom. De har ju konsumentmakt. Det måste prata om.
Det är också så normaliserat, de här recensionerna. Man märker att det är män som har liksom läst 1,000 sådana recensioner och skrivit.
Och han skriver, hon är troligtvis offer för människohandel, fett sliten typ. Och sen så går han och köper han igen och filmar skiten. Och då är det klart att så här, när händer det att vi har den, det bevisen? Han kunde fällas för offer för människohandel.
Eller att för de hittade filmen. Fanns filmen?
Ja, men och recensionen. Och att de tog han och kunde se att han gjorde hittade filmen. Och de kunde se att han var där två gånger genom sms-kontakt och sådär. Jag tror de tog honom också andra gången när han var där. Så att det är så här... Det går inte att få ett sånt case igen. Vi trodde att vi hade det med Paolo när han sitter 6 timmar efter han har begått det här övergreppet och säger i direktsändning så här, ja, han har inte kollat upp någonting om henne. Hon var troligtvis offer för människohandel, eller hon var troligtvis dittvingad, säger han. Det är inte så att hon var där frivilligt för att det var kul. Alltså han säger sådana saker som man borde kunna fälla honom för vaksam våldtäkt. Men med hans fall så visar det sig att lagen, samtyckeslagen, täcker inte det. Utan vi måste göra sexköp till betald våldtäkt. Alltså det måste bli så.
Hur lång tid, eller tror du att det är möjligt att göra en sån lagändring?
Det tror jag verkligen, och vi pushar på som fan kring det. Och det betyder inte att sexköpslagen ska tas bort, utan om man inte kan bevisa det ska det ändå falla tillbaks på.
Gud, ja.
Sexköp som inte ska vara bötesbrott.
Sexköpslagen.
Jag älskar också den, vi har först och så vidare, men vi ligger sist typ med den nu. Alltså hur vi har applicerat den. Alltså i Frankrike, då har man så exitprogram för kvinnor. Man hjälper dem in med liksom ekonomiskt stöd och få nya jobb och så vidare. Vi gör ju ingenting sånt
nej,
i Sverige.
Nej, vi har, då har vi bara frivilliga organisationer.
Ja, som inte har de resurserna att kunna göra det på det sättet. Utan man kan bevara dem i den största liksom, otrygga tiden. Och sen kan man hjälpa dem att få komma hem till sina hemländer. Om man är, som de flesta är då, personer som inte är från Sverige. Men
jag älskar att vi har den lagen i Sverige.
Ja, men den räcker inte. Och den är inte applicerad på de tre P:na. Alltså det ska ju vara prevention, prosecution och protection. Som sexköpslagen ska bygga på. Vi ska ha stöd, vi ska ha straff och vi ska ha förebyggande arbete. Men det är, vi gör inte. Vi försöker jobba lite grann som alla politiker alltid gör, med Paolo Gate 1, när det var liksom för ett år sedan. Ja, då gick de ut, vi ska inte ha bötesbrott, det ska vara liksom fängelse, bla bla bla. Ja, jättebra, men prata om vård och stöd också. Prata om att vi också måste jobba med de här normerna.
Men det är det som jag tänker är generellt problemet med Sverige, att vi inte erkänner att vi har liksom strukturella problem i vårt land. Att vi inte kan... Alltså det är klart att vi liksom att staten ger pengar till kvinnojourerna, men vi har ju inte erkänt att vi har problem med mäns våld mot kvinnor på samma sätt. Vi har ju haft några sådana diskussioner nu på senaste. Men det är ju samma med det här. Skulle vi erkänna att vi har problem med liksom med män som köper kvinnor i alla yrkeskategorier, då och liksom fått en större ekonomisk insats, då är det ju lite som att men Sverige hade backat och bara okej, vi erkänner, vi har inte kunnat sköta det här.
Ja, nej, men vi kräver ju haverikommissioner hela jävla tiden och att så här, varför är kön inte ett hatbrott, vi måste ha femicide, alltså vi måste, det finns så mycket kvar att göra. Och det är som att de, nu får vi se, nu har ju Märta då jämställdhetsministern och Morgan, justitieministern, fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram, 43 punkt som man har mot gängvåldet och det, alltså då det ska bli så spännande att se det, för att när man då man har ju pratat mycket om mäns våld med kvinnor nu, men man pratar ju inte om de män som begår det här kommersiella våldet mot kvinnor. Man tar inte in kvinnor i prostitution och människohandel. Mm. Och det är bara ett år efter den stora, eller inte ens ett år, det är ett halvår sedan. Det var i höstas vi hade den här stora debatten om Paolo Gate. Mm. Och det enda vi kom till, fast det var det alla pratade om, var högre straff. Och jag blir så less på att det ska räcka för att vi i allmänheten ska känna att vi är nöjda. Ja, men vad bra, det blir inte bötesbrott. Men kvinnorna då? Alltså sexköpslagen är fortfarande skriven som att sexköp är ett brott mot staten. Alltså vi har inte ens, det finns inte ett offer, det finns inte ett brottsoffer. Utan det är staten man är taskig mot, för vi vill inte ha sexköp i vårt samhälle. Hur fan kan vi inte, när vi vet liksom prostitutionens verklighet och hur, alltså antingen så är det inre eller yttre tvång alltid, att vi då inte ser att det här är, att de är brottsoffer, att det inte är inskrivet så att de kan få målsägandebiträde, att de kan få rätt till vård och stöd och skydd och ersättning.
Men varför skulle du säga, varför är det så då?
Nej, men därför att det har inte varit en nog stark opinion kring det. Alltså det här är, vi har liksom jobbat med det här. Det är klart att röster har kommit tidigare om det också, men det har varit senaste året som vi har pushat på kring det här.
Ja, men också att folk har ju inte tagit feminister på allvar. Det var bara, alltså när Mona var här och vi pratade om det, och jag satt långt ifrån micken, sa du. Nej, men tänk ändå liksom, det vi pratar ju inte 500 år sedan, vi pratar ju liksom några decennier sedan.
Två decennier sedan som hennes mormor fick rösta, eller vad hon pratade om, den grejen.
Två,
ja, för att hon var två generationer.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja. Nej, men att hon så här, att ha varit en feminist, alltså folk skrattar ju åt oss fortfarande. Mm. Det är klart, det är svårt att skapa opinion.
Nej, men också tror jag att man inte ser de här kvinnorna som skyddsvärda. Nej. Alltså de som blir mördade i sina fina villakvarter av sina män som de har levt med, då tycker man att de förtjänar inte bli mördade av de här beastsen liksom. Men de här kvinnorna då som väljer, det är också den här jävla sexlobbyismen, liksom sex worker alliance,
nyliberala
jävlar. Ja, alltså sex work is real work, bla bla bla. Alltså det provocerar mig något så enormt att man tror att det är PK att använda sex work, sexarbete.
Alltså använd aldrig det.
Utsatt i prostitution, ja. Utsatt för kommersiell sexuell exploatering, snälla någon. Alltså man tror
det är så viktigt att använda det, att använda språkets makt där.
Ja. Och då kan man säga, men jag vill inte göra dem till offer. Alltså bara, men alltså,
varför inte?
Skulle du inte tänka att man kanske är ett offer för mäns våld om man typ blir pissad, slagen, våldtagen och betald för att knulla?
Läs en fucking bok om det här.
Ja, herregud.
Men gud.
Ja, nej, men så vi hoppas verkligen att så här, man ser, vi gjorde också en rapport på nyårslöftet.se så ni jättegärna får kolla in, där vi fick den största studien vi vet i svensk tid, där vi fick 200 personer som utsatte i prostitution och för kommersiell sexuell exploatering som svarade, där vi såg att endast, alltså av barn som har blivit utsatta när de var barn, så endast 12% blivit bemötta som brottsoffer när de har fått stöd och vård, alltså genom vården och BUP och socialtjänst och så vidare. För att de tänker att det är självskadebeteende. Det är ett sånt jävla farligt ord också att använda.
Ja, och det handlar väl om att många av dem som har blivit utredda är tjejer.
Ja, och att de så här,
och där menar inte jag att inte pojkar blir övergreppade.
Nej, och pojkar köps också också en del av den här vidriga handeln, även om majoriteten både i Sverige och globalt är flickor och kvinnor. Men det är liksom, det säger ju någonting om att man får råd om att äta tabasco och duscha kallt när en sexköpare hör av sig, istället för att prata om vi ska anmäla den där jävla våldtäktsmannen nu. Han har inte rätt
in.
Ja, men man vill liksom gå inte på impulsen att sälja till de här männen. Självskada inte. Så när du känner att du är på väg, när en man kontaktar dig för att köpa dig, ät en sked med tabasco istället. Duscha kallt. Det är råd som på riktigt ges. Liksom.
Nej, att man ska ersätta själv.
Ja, istället för att säga. För vi frågar också så här, men har du fått? För det är så här, det är inte som att man har på rutin att fråga om de här frågorna. Det är inte på rutin att polisanmäla om barn har blivit köpta. Alltså det finns så mycket brister inom vården. Och det är det. Vi måste, för de som då är över 18, att det måste vara man blir brottsoffer, att det ska ses som våldtäkt. Att vi inte särskiljer de våldtäkter som är genom betalning eller inte betalning. Men också att vi måste se över vård och stöd, exitprogram. Och det sista P1 då, att vi måste jobba med. Vi gjorde också en SIF-undersökning samtidigt som vi släppte den här Hit Flickvän-kampanjen. Den här fejkade 20-dating-sidan där vi fick 808 män på 3 dagar att regga sig. Och en av 6 av dem som reggade sig ville köpa barn. Då gjorde vi en SIFO för att se svenska mäns syn på det här. Och då visade det sig att var sjunde man var positiva till att personer köper sex. Och då kan man ju tänka att bryter man ner det på ålder, att den yngre generationen som har vuxit upp med sexköpslagen, de kommer ju vara mer negativa till sexköp. Nej. Den yngsta generationen var mer positiv än den äldsta.
Men det måste ju ha med porrkonsumtion att göra.
Absolut, 100%.
Och att, alltså, vi bottnar ju fortfarande i samma problem hela tiden, att mansrollen uppmuntrar män till att ta sin sexualitet på så stort allvar i kombination med sin älskade orgasm och det med makt.
Makt, så in i helvete, makt. Alltså att få göra det som man inte tänker att man kan få göra med någon som man älskar och som är värd att ta hand om. Utan då är det den här saken som jag kan få göra vad fan jag vill med, och det vill jag betala för liksom. Och det hade varit intressant om hon grottade i med Paolo på något sätt. Att såhär, okej, han är en av de män som inte behöver betala för att få sex. Det handlar inte om att få sex för honom. Nej. Så vad handlar det om?
Men också liksom, bara att vara så dum. Att liksom, jag först begår det här brottet. Och jag menar, det är klart att vi inte vet om han har gjort det flera gånger.
Ja, men det är typ det han erkänner om man säger att det är den polska kvinnan. Då är det så, han säger i podden att ja. Det är en polsk kvinna. Ja. Men han är fälld för sexköp för en rumänsk kvinna. Ja. Vilket innebär att han ju måste ha köpt två om han inte ljuger om den polska kvinnan. Och då är det förtal mot den polska kvinnan. Och det är det som är nyheten som inte media faktiskt snappar upp.
Snappa upp den nu då?
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kan du inte berätta lite om Kjell 10?
Jo, Kjell 10 är en fantastisk stiftelse som jobbar för att eliminera människohandel för sexuella ändamål, men också andra former av kommersiell sexuell exploatering av barn.
Och vad kan det vara till exempel, annan kommersiell
exploatering? Ja, men jag tänker att allt som exploderar nu med OnlyFans till exempel, den enorma utsattheten man pratar om, att man är liksom en gig-ekonomi med entreprenörer som ligger upp och tjänar pengar på nakenbilder och bikinis, och sen så går det till liksom nakenbilder och videos, och sen så träffas man fysiskt och så vidare. Jag säljer trosor, alltså det är ju en stor handel, men man kan ju vara på olika nivåer. Camming och så vidare ses ju inte som människohandel.
Men också det som det nyliberala språket, entreprenörer.
Jo, det är det de försöker få. Det är fortfarande det, är det vi pratar om. Vi pratar ju om OnlyFans. Vi pratar ju om alla de här olika eskort- och sexsidorna som digitala bordeller. Mm. För det är det de är. Alltså, så till OnlyFans pratar man, men det finns ingen mellanhand, det finns ingen handlägg. Jo, de får 20% av allt som läggs upp där.
Men också, skulle det vara bättre då? Är ett sexköp mer berättigat för att det inte finns en mellanhand?
Ja, men då blir det inte kopplat till människohandel.
Då är det som att köpa ekologisk frukt.
Ja, men det är inte, det är inte lika grovt brott för den som gör det, inte en mellanhand. Men det är ändå någon jävla snubbe som startar den där sajten. För det är klart att det är en man som tjänar enorma pengar på den här utsattheten. På att nu under corona så har folk inte några jobb. Vi har stora influencers på gamla liksom, Ex on the Beach och Paradise Hotel-personer som skapar konton och lägger ut och säger att de lever livet. De liksom lägger ut lite bilder och sen är det bra. Liksom. Men så ser inte verkligheten ut för de flesta som skaffar de här kontona. Utan du kan börja med lite lättklätt som du ändå har på din Instagram, för att det har blivit någon jävla empowerment-grej att vara lättklädd och naken. Mm. Liksom. Och sen går det, kommer någon säga att du får 10 000 för en video du onanerar. Ja, okej. Okay. Är det jättelätt för en 18-årig tjej utan cash och hennes föräldrar har skittufft under coronatider att säga nej till det? Är det jättelätt sen om du får ännu mer pengar för att träffas fysiskt? Nej, det är jävligt svårt att stå emot det, och väldigt vanligt att det är en ingång i prostitution.
Vet ni?
Och de bilderna försvinner heller aldrig. Man kan säga att det är bara de här männen som betalar för att se dem. Printscreen upp överallt. Jag har kontakt nu med en tjej som hade då varit ihop med en kille. Han hade filmat av henne när hon duschade, när de zoomade, så facetimade, hon visste inte det. Och sen så läckte han de bilderna efter de hade gjort slut i så expose-grupper som tydligen finns typ 30-50 i varje storstad, och även i typ varje liten stad finns några sådana, där man då läcker nakenbilder på sina ex och på tjejer. Och då var det en tjej från England som hade tagit de bilderna och skapat ett OnlyFans-konto och lagt upp den här tjejens bilder och låtsas att det var hon. Så att hon fick helt plötsligt, så började det bara, alla sina sociala, för det var ändå hennes namn också. Så på alla sociala medier var det liksom hundratals män som tog kontakt med henne. På Mr. Call hade 200 pers varit att kolla upp henne på en dag. Hon var så här, vad fan är det här? Och sen så frågade hon en av dem som började följa henne, så här, ursäkta, varför följer du följa mig? Hon pressade honom liksom. Han bara, nej, men det finns liksom en expose-grupp där du är upplagd med dina bilder liksom.
Men också, män är helt ogenerade bara, och jag är med i den gruppen.
Ja, och då fick hon kod, för det är en kod till de där jävla grupperna. Och så gick hon in och såg, där är nakenbilder på mig. Och då såg hon
en liten
logga där nere på bilden där det stod OnlyFans. Och vad den kontot på OnlyFans hette. Så då tog Novahuset som då har stöttat henne, tog kontakt med OnlyFans. Och vet vad de gör? De är jävlarna. De bara, nej, det är så synd att det har hänt. Den här tjejen har tjänat 15 000 på dina bilder i dagsläget. Men det finns 4 000 kvar, så jag kan sätta över dem på ditt konto.
Men Men de tog...
det är, hon var 16 år på de där bilderna, så det är barnpornografiskt material.
Tog de ner det?
Ja, så tog de ner bilderna, men hon började bevisa att det var hon och ta massa bilder i samma dusch som klänning, du vet, så bla bla bla.
Ja, ännu mer förnedring.
Ja, inte nakna såklart, men hon ska visa att det var hon och att det som märker som stämde.
Fast det är också förnedring.
Klart det är förnedring. Och sen, men kontot som den här personen hade som la upp bilderna, det fick vara kvar. Polisanmälan hade den gjort knappast, liksom.
Men så... det är också så att vi ligger så mycket, alltså vi hade ju behövt ha liksom 80-100 snutar som jobbade med detta. Och då skulle de också gärna gå liksom få en feministisk utbildning som kanske inte var typ så 2-3 år.
Det är inte en minut på polishögskolan om prostitution och människohandel. De har noll utbildning i det. Alltså Operation Torsk, som skrivs mycket om i media, det är 2 stycken kvinnor som bara fick nog, tog kontakt med sin chef och bara, kan vi snälla få jobba med det här? Och då får de göra det några veckor per år. De hade en heldagsutbildning där de tog in Simon Häggström som utbildade dem i hur ska de tänka i bemötande och så vidare. Och sen köttade de och ökade med så här tusentals procent. Och då blir alla glada, oj kolla vad polisen gör.
Nej,
liksom.
Nej, de har lagt ner
prostitutionsenheten
i Stockholm och Göteborg.
Tänk om de skulle göra de här räderna varenda fucking vecka året om man hade haft resurser till det. Eller som i Göteborg var det så jävla absurt nu. Då hade de stått utanför, det var SVT hade något reportage att de stod utanför en lägenhetsbordell och så skrev de att de tog en sexköpande man var 20 minut som gick in och ut liksom, för att stå där på led. Och då intervjuade de polisen som sa, ja det är så skönt att vi kan få fokusera på det här nu när det är corona, för att då har vi inga fotbollsmatcher att bevaka och inga stora event som vi ska bevaka.
Allt går hand i hand.
Alltså då har man tid med det största organiserade brottsligheten i fucking världen för att inte fotbollsmatcher. Alltså vi prioriterar fotbollsmatcher över en stor grov organiserad brottslighet.
Men våld är liksom, det är liksom styr vårt samhälle, och då får man ändå lägga ner så mycket kraft och ha gjort hela sitt feministiska liv på att bara liksom få folk att ens tänka på det, för att det är så normaliserat. Mm.
Ja, nej det är
men fjärligt. Jag vet ju det här kommer jag ihåg, jag har många vänner som jobbar med Rosenlundstödet i Göteborg.
Fantastiska.
Ja, de är bäst. Eller de är underbara, bäst, alla, många är bra på det där. Och då minns jag att en tjej som utsattes för prostitution, när polisen kom på kvällen, någon av den där fredag eller lördagskvällen, så sa hon, där kommer kunderna. Det är, liksom, det är klart att, alltså, det är klart att man förstår, om man insikt i det här, eller insyn, så förstår man varför... Alltså, det är klart, jag vet att jag låter paranoid nu, men jag har ju också insyn. Man vet ju varför också de grupperna har lagts ner. Det är klart att det finns massa poliser som köper sex.
Jo, men det läcker ju hela tiden. Mm. Alltså, nästan alla de här härvorna så är det ju en polis. Det var ju bara nu för några veckor sedan det kom ut att en polis hade blivit tagen. Mm. Att en annan polis hade jobbat också med fokus på det här. Hade hittat ens person, telefon i bilen. Och bara, vad är det här? Det är konversation med så här. Och han försökte skylla på att någon har tagit den och chattat med den här tjejen.
Alltså, Kapten Klänning är liksom inte en ovanlig person.
Nej, verkligen inte. Men det kan jag ju tipsa om, att den 26 maj så kommer vi ha en stor gratis konferens om det här, där vi samlar dessa 12 punkter med alla de främsta i det här. Det är överlevare, det är jourer, det är poliser, åklagare, jurister. Vi har politiker från nästan alla partier som ska stå upp och svara upp för det här på childhem.org/live kommer det sändas. Och vi vill att alla som jag ser här sprida det här, för att det är det vi har, folk har inte kompetens, och bara för att det är ett parallellsamhälle online så gör vi liksom ingenting åt det. Vi låter dem vara. De här sajterna ska utredas för koppleri och de ska stängas ner. Det är de som står för kopplandet idag, och det är ett grovt brott och vi låter dem vara. Så det, vi har tagit in så här, andra länder som har kommit längre, hur kan man stänga ner sajten och så vidare.
Alltså, vi är så förlåtande mot män. Hela det här, alltså förhållningssättet mot män.
Men makterna bakom också, som ju görs av män, men inte bara enskilda män. Jag tänker att det är liksom de som äger de här sajterna och så vidare. Mm. Det är också så jävla förlåtande. Mm. Alltså vi vågar inte se och gå in i strukturen. Vi kan prata om att det är hemskt, och så kan vi typ de 1%, inte ens 1% män, sexköpare som vi tar, ska få lite högre straff. Men vi måste ju komma åt strukturen bakom skiten. Synen på kvinnan, de organiserade gängen, de plattformar som står för det här, att vi inte gör, att vi inte bara, hade det varit liksom droghandel så öppet, alltså Sveriges regering hade agerat så jävla hårt liksom. Men när det är kvinnor som säljs som slavar, det kallas ju inte för den moderna slavhandeln utan anledning liksom. Då gör vi inte ett skit, utan bara när det blir stark opinion för att någon jävla kock åker dit liksom.
Men du, hur länge har du jobbat på Kjell 10?
Alltså jag började där för 1,5 år sedan efter den här egentligen J-domen, för att jag var i mitt liksom, hade kommit tillbaka från föräldraledigheten. Jag har drivit jämlikhetsstiftelsen Make Equal i 10 år och var så här, jag måste hitta någonting som får den här riktiga, alltså du vet, jag måste typ in djupare i skiten. Jag hade jobbat med samtyckslagen, fatta sexuellt våld, och när jag läste den domen om den här unga kvinnan som blev utsatt av alla de här jävla männen. Jag googlade upp varenda jävla man där. Du vet, så här, vd för det företaget, för det för, alltså vet, stora. Alltså, fy fan, alltså. Jag kände bara, jag måste få jobba med människohandel. Och så hittade jag Chalten. Och hade tur att få börja jobba där. Och vi jobbar ju både globalt och i Sverige. Och det känns också väldigt värdefullt. Varje år ger vi pris till 10 gräsrotsorganisationer.
Var startades Chalten?
Startades i Sverige. Av Sara Danberg som har startat Friends och Reach for Change, en massa bra grejer, men också Sophie Stenbeck. De hade båda liksom av olika anledningar tagit del av prostitutionens verklighet och liksom...
Vem är Sophie Stenbeck?
Sophie Stenbeck är ju Jan Stenbecks, en av Jan Stenbecks döttrar.
Wow.
Ja, hon är ju alltså,
de och så
är
Kristina Stenbecks syster.
Ja, exakt. Och Hugo Stenbeck sitter i styrelsen också nu för, så att de barnen har ju verkligen gått in i viktiga grejer.
Fan liksom. Vad kul att höra.
Ja, det är verkligen bra. Så det finns ju faktiskt också lite...
schyssta kapitalister.
Schyssta kapitalister helt enkelt. Men de inte är liksom, ja, sitter i styrelsen men jobbar inte i verksamheten så. Men de har ju öppnat väldigt mycket dörrar globalt för att vi ska kunna göra stor förändring. Och det som Sophie och Sara kände när de startade var att de här gräsrotsorganisationerna har sånt jävla motstånd. För det är också väldigt mycket så här barn på flykt. Och då är det liksom väldigt mycket människohandel som plockar upp de barnen. Och då är det rasister som är på dem. Och det är människohandelsnätverk. Och hotbilden är så enorm. Så det startade egentligen med att det var en award varje år. Där man valde ut då de 10 främsta kopplat till olika teman varje år. Förra året var Children in the Hands of Europe. Då är det fokus på Grekland och öarna och liksom den utsattheten där. I år har vi Girls Rights Have No Price, fokus på då tjejer som utsätts för en kommersiell sexuell exploatering. Och då sammanför man då de här 10 organisationerna för att lära av varandra och driva politisk påverkan. Vi jobbar väldigt mycket mot Bryssel i EU, men också att vi lär av varandra och tar hem det till våra länder. Men att
du lär dig mycket.
Ja, jag kunde ingenting om det här. Jag kunde ju mycket om sexuellt våld, men jag kunde ingenting om människohandel och prostitution mer än man har läst i böcker typ. Men absolut.
Du kunde säkert ganska mycket ändå. Fan, det har ändå varit min, det har liksom varit mitt största intresse, prostitution, så länge. Fan vad det är deppigt alltså.
Jo, alltså
nu kommer jag på att jag måste ta mina antidepp.
Det blir deppat när du pratar.
Jag fick en jävla ångest. Och att jag bara var...
Nej, men du ska ju känna pepp nu, för de här organisationerna är så jävla fantastiska. Alltså, vi hade tag med en rumänsk organisation igår som heter Librare, som jobbar med att stötta offer för människohandel och prostitution. Och det är ju det som ger mig styrka. Folk säger, hur orkar du? Ja, det är klart man inte orkar, man bara skulle lyssna på jävla podden med Paolo Roberto. Men jag får jobba med de här organisationerna som gör så jävla mycket bra saker. Och jag får stötta dem, de får 100 000 varje år av oss. De får utbildning, kapacitetsutveckling för deras organisationer. De får nätverk, vi får gemensam påverkan. Vi lär av dem, de lär av varandra. Alltså,
men Ida, då undrar jag, går du i traumaterapi?
Vi hade faktiskt första sittning, eftersom att vi inte jobbar direkt med offren. Ofta så går man i sekundär traumaterapi när man jobbar direkt med offren. Och jag, eftersom att jag jobbar som kommunikatör, så sammanställer jag nyheterna som är kring det här varje dag. Och så skickar vi ut det tillsammans. Jag och min praktikant Malin sitter med det där. Och sen skickar vi ut det till resten av personalen. Så att varje morgon börjar vi med att läsa om alla liksom, våldtäkter, alla sexköp, övergrepp, pedofiler, nätverk. Och då tog vi upp det så här, fan, för det var någon dag, det var så här 40 nyheter som var så jävla mörka. Och så hade vi någon så här check-in med personalen. Alla satt där typ tomma i blicken. Och då sa vi behöver fan börja gå i någon form av sekundär traumaterapi.
Men för också det här är liksom... så typiskt feminister att komma på det lite sent. Att man bara, mata.
Ja, men det är för att vi jobbar på mer strukturell nivå. Har
ja,
inte
men
tänkt
det är
helt stört att
ni inte liksom. Har gjort det ja. Innan.
Mm. Nej, jag kan säga att man kan ju bli fucked på olika sätt. Det sättet jag blev fucked på, som min kille sa till mig, vi var i vår stuga förra helgen.
Snygga kille. Förlåt, men han är så snygg.
Han är så jävla snygg.
Säg till om ni öppnar upp.
Nej.
Och det vet du inte, du kanske blir sugen på att öppna en relation. Robban, om du hör det här...
Åh, gud, alla borde få lite Robban i sitt liv. Han är underbar. Men, och det är ju skönt att det finns lite nice snubbar där ute också, får man inte glömma. Men han är också bra på att påminna mig, för vi var i stugan, det var så strålande sol första sommardagarna, allt var så nice. Mm. Och jag bara satt och lyssnade på de här jävla Navid Modiri-podden, jävla sista måltiden-podden. Jag hade på någon annan ljudbok, vi ska se en dokumentär på kvällen, och jag ville bara se den här om människohandel. Och han var så här: Ida, det här är too much liksom. Du hade jobbat häcknade förra veckan, vi skulle landa den här helgen, fattar att det är liksom ett akut läge nu, så här, lyssna på de där poddarna, han är också schysst och fattar när jag verkligen behöver gå in i saker. Mm. Men vi behöver väl fasen inte lyssna på den där ljudboken i den dokumentären också just nu typ. Nej. Du måste bara se något annat liksom. Mm. Så att jag tror att det är den här besattheten av att förstå mer, lära mer, förändra. Alltså den kan bli too much för mig. Och den måste jag väl lära mig begränsa. Liksom.
Men jag tror att det också är väldigt generellt för feminister. Besattheten av att få the whole picture hela tiden. Vi är ju liksom de mest självkritiska och de mest vetgiriga alltid. Mm. Det är en så jävla dålig kombo. Men det är också vi som räddar världen.
Jo, men det är också, vi har ju alla egna trauman på något sätt, och det är också ett sätt för mig faktiskt att många av de här grejerna, alltså min resa, jag skrev ett kapitel i Sida vid sida, en feministisk bok som alla borde läsa, och då när jag skulle skriva den, så vad ska jag skriva om typ, då hade jag precis hittat mina gamla dagböcker och hade gått in och läst mer om liksom de övergrepp som jag blev utsatt för som barn. Och när jag då kunde se i tid i min dagbok så här, shit, alltså när jag konfronterade honom, min gamla tränare som utsatte mig för övergrepp, och han liksom noll, kunde ge mig noll i det liksom, och bara prata om vad hemskt att det är en upplevelse, bla bla bla. Mm. Så tog det liksom 4 månader tills jag startade fatta. Och det tror inte jag var en slump, att så här, shit vad jag bara behövde få, jag kunde inte komma i mitt eget case längre liksom. Mm. Men jag kan förändra det här för, så att alla andra jävlar inte ska begå det han gör, och att alla andra liksom, kvinnor och barn inte ska bli utsattas för det här liksom.
Nej, men det är det som är,
alltså, det hjälper mig liksom.
Ja, det är otroligt, men det är ju också alltid det där med feministers ständiga dåliga självförtroende, att vi också, att vi känner att vi måste rädda världen hela tiden. Mm. Jämfört då med massa män som är helt tvärtom, som bara känner att de kan ödelägga hela världen hela tiden.
Ja, men det är också det. Sen kom det här liksom laget av intersektionell feminism kanske för 10 år sedan till min kännedom, och jag började liksom ändra Make Equal och den stiftelsen till att inte bara prata om så här vita cis-kvinnor som var som mig själv liksom. Och då är det så här, shit, ska jag lära mig om all livsmedelsgrunder, om alla förtryck, och så ska, alltså du vet, det blev också en sån, det är också, det måste, för att annars är inte, tycker jag, en bra feminism. Men då blir det så här, då måste vi vara så jävla många fler. Mm. För det, när man öppnar alla de här dörrarna, det är katastrof. Mm. Och det, ja, nu har vi, det är också en sån här sak. Nu har vi har ett projekt med Kiko som heter Allierad, som handlar just om så här, hur kan man engagera sig i kamper som inte drabbar en själv? För det är det som jag tror att många har svårt med. Man engagerar sig i det som är närmast en själv. Och sen är det it, liksom. Om vi alla kan stötta varandra i varandras kamper, då kan det hända något.
Jag tror att jag har varit så hård mot mig själv hela mitt feministiska liv. Och jag blev feminist så tidigt. Jag har varit så hård mot mig själv. Jag har bränt ut mig. Jag har varit så jävla deprimerad. Och till slut så tänkte jag ju så här, jag kan fatta dig, bidra med ett skit om inte jag mår bra. Och nu mår jag bättre än någonsin. Därför är jag lite selektiv med vad jag jobbar med. Men du vet, jag sitter i styrelsen för tjejzonen. Och sen så, ja men jag jobbar med lite olika grejer. Men det är ju också så att innan var jag väldigt mån om att folk skulle veta vad jag gjorde. För att man ville hela tiden få det, alltså få det godkänt och få uppmärksamhet. Nu kan jag ju jobba mycket med så här, alltså on the down low, med grejer som jag tycker är viktiga. Men jag blir sugen på att jobba med det som du jobbar med.
Att jobba. Välkommen, alla välkomna.
Man kan vara lite volontär där, eller?
Ja, verkligen, alltså, vi behöver så mycket stöd och hjälp. Och du skulle kunna göra så mycket för Kjelten. Och vi, alltså, det är ju liksom, man kan, det är vissa som syns och hörs, min röst hörs, min hägg som hörs, lite hörs. Men det här är ett fält av så jäkla många aktörer. Civila plattformar mot människohandel kan man kolla på. Eller människohandel.se. Människohandel.se.
Att den adressen måste finnas.
Ja, ja,
nej, men fuck you.
Men det är bra att vi har tagit den, så det är inte människorna som har
med. Så att det inte Gentleman G bara, den här ska jag köpa.
Ja, ja.
Fan vad jag,
men alltså, där finns det ju så många organisationer som jobbar med det här som inte syns och hörs, som behöver så mycket stöd. Mm. Och vi behöver verkligen ge alla som jobbar med det här stöd, så det inte är liksom bara vissa av oss som syns och hörs och får stöd.
Jag har en efterlängtad gäst som som jag ska spela in med nästa vecka, Daniel Israeli.
Ah, gud.
Som jag liksom
så
har...
tacksam för hans röst.
Är så att, ja, och det kanske är töntigt att känna så om en, bara för att han är så här en snubbe som är, men kanske är lite så kampsportsmatch och snubbe, men han är, jag är så tacksam för att han finns.
Ja, men han, det är klart han kommer kunna prata på ett helt annat sätt om de här frågorna. Jag har hört han är lite grabbpoddar och så här, och det är mycket lättare för han att få dem att lyssna, för att de är dumma i huvudet och lyssnar bara mer på såna som Daniel.
Ja, de identifierar sig med honom.
Ja,
du var väl också på den. Det var typ förra oktober hade Talita den här konferensen om prostitution.
Nej, jag var precis föräldraledig. Jag hade precis fått barn då. Ja.
Jag var tvungen att gå hem efter halva, för jag mådde så illa.
Mm.
Men då var ju han där och pratade om... Och så pratade han om reaktionerna från olika boys. Som jag sa, du vill bara knulla med feminister.
Mm. Men jag är alltid det då.
Ja. Men jag pratade faktiskt med...
Varför säger du inte till oss att vi bara vill knulla med Hallika då? Eller vad är det? Varför gör vi det vi gör?
Gud, Ida. Jag pratade med en manlig fotbollsspelare som är liksom så här, utåt sett supermacho. Eller supermacho. Han är liksom, han passerar som en grabb liksom. Och han liksom, han berättar om hur han hade liksom ganska tidigt förstått sexism liksom, och hur han, jag kunde jämföra det väldigt mycket med att vara lesbisk feminist, att man såhär absolut inte får sexualisera kvinnor. Och det har jag tyckt varit problematiskt för mig, att man inte ens får sexualisera sin egen flickvän, speciellt när vi var yngre. Det var så hårda normer, tyckte jag, i mitt, liksom, i mitt umgänge. Att han bara, nej, alltså, det har förstört allting för mig. Jag kan liksom inte... Jag känner mig som att jag begår övergrepp vad jag än gör, liksom. Eller inte övergrepp, jag kanske inte använder de orden. Jag bara, ah, vad tycker dina boys om det? De bara, nej, alltså, att jag är bög.
Nej, men det är det. Men det är det, de måste ju bara bli fler. Alltså nu fick jag Rickard Maygars bok hem häromdagen, och liksom, han pratade om sin psykiska ohälsa och machokultur och omklädningsrum och bla bla. Så det är liksom alltid när jag ändå jobbar med frågorna så jävla länge nu, och när man går ifrån såhär, vilka namn finns, vilka killar pratar om det här, det är såhär samma jävla snubbar som blablas, men det börjar komma till namn, och det är det, man kan störa jävligt på de här feministsnubbarna, men de gör något jävligt viktigt, de får fler att bli det också.
Finns det också några feministsnubbar som är helt fruktansvärda?
Jo, såklart.
Du och jag ler mot varandra.
Vi vet vilka vi pratar om, men jag kan ändå bli såhär, jag hatar där inte de lika mycket som jag hatar de som inte gör något. Alltså, trots det, man kan liksom, jag tycker inte de förtjänar mer hat än de som inte gör ett skit. Jag tycker vi ska försöka vara, alltså, det tar emot, för att man vet också så här, vad folk har för drivkrafter och så vidare. Men vi behöver fler män som gör det på riktigt, såklart. Alltså, shit vad jag har gått i många fällor. Jag har jobbat med så mycket olika mansprojekt och jobbat med så mycket män som har varit så keffa liksom.
Oh, gud, tänk att jag orkar också göra dig då.
Ja, jag vet. Men jag har också jobbat med helt fantastiska män som gör det av helt rätt anledning.
Mm.
Och det, om det blir fler, det kommer alltid finnas röta ägg. Om det blir fler så kommer vi få fler som gör det av rätt anledning.
Mm.
Och jag hoppas verkligen att fler liksom vanliga dudes vågar steppa upp och liksom, för det är också deppigt när man ser den här debatten. Det är bara kvinnor som delar, kommenterar, likar, sprider.
Och ingen lyssnar ju på oss.
Mer och mer lyssnar ändå på oss, men det är liksom,
du är så positiv, Ida.
Jo, men vadå?
Ja, men det är klart att alltså, de lyssnar.
Inte nedvärdera det så. Det är klart att folk lyssnar
ja,
på oss.
Ja, men du liksom förstår ju vad jag menar. Det känns som att man har gått runt med typ så en draget typ, jag bara, det här bara så Robinson, jag kollar så mycket på Robinson, att man går runt med typ så en kedja med typ någon sån sandbox och drar den och bara, this is normal, this is normal, this is normal.
Nej, men man blir ju så, den depp jag kände när medierna inte plockade upp det här med Paolo, du vet, jag vill ju typ dö då. Alltså man pratar så här, hur orkar du så här? Ja, jag kan vara jättepositiv och så vidare, men när jag blir mörk blir jag så jävla mörk verkligen, alltså så här, fan, jag sov typ inte på 2 dygn. Jag bara hetsade med det här, bara, nu jävlar ska det ut. Och vi ska börja prata om prostitutionens verklighet. Vi ska, media ska granska den på riktigt liksom. Inte bara gå på hans jävla skitsnack om någon så här lyxprostituerad som inte aldrig är det liksom. Men nej, ingenting. Det är något quote från Paolo, något quote från mig, något quote från Simon, något quote från Talita. Och sen är de klar med sin artikel. Och det är deppigt alltså. Det blir inte någon riktig journalist. De bryr sig inte om de här frågorna på riktigt.
Nej, men det är viktigt att Zlatan har skadat sig faktiskt.
Ja men gud, alltså jag skulle vara med och prata om, jag startade killmiddag där män pratar med andra män om saker de inte pratar om, så samtycke, övergrepp, porr och så vidare.
Är det det som liksom har spridit sig internationellt?
Ja, Global Guy Talk heter det nu. Alltså, jag har ju en nyhetsuppdatering på min mail. Varenda dag får jag ett nytt land som har arrangerat min Global Guy Talk. Ja, det är så coolt.
Är det bara typ akademiker, eller liksom, vad är det för slags män som möts där?
Nej, för det är ju så att de samarbetar med så här sportklubbar, de har ambassader som bjuder in skolor och liksom, ja, nej men det har verkligen spridit sig, så här, åklagare, polis, alltså du vet, som vi vet att det måste in överallt, alltså det har verkligen spridit sig, och såklart att det inte är så långt som vi har velat liksom, att det fortfarande är mest de som ligger närmast att kunna göra det som gör det liksom. Men jag tycker ändå att det är viktigt, för jag tror inte att feministkillar inte behöver prata om det här som vi alla vet liksom. De behöver också det. Men den dagen vi skulle vara i morgonsoffan och släppa Global Guy Talk, så ställdes det in för att typ Zlatan hade brutit benet. Alltså det var en sån nyhet, och jag blev så här, nej, vet du vad det var? Det var att Tiger Woods hade krockat.
With his dick.
Ja,
han har krockat med sin kuk i en annan kvinnas fitta.
Exakt. Då blir man så jävla mörk verkligen.
Fy fan. Alltså det är typ som ett skämt att det ens har hänt.
Jo.
Men är du rädd? Känner du dig liksom utsatt som offentlig feminist?
Inte nu alls. Jag får sjukt lite hat. Alltså nu såklart, när man skriver de här frågorna, så är det mycket snubbar som vi pratar om att det, alltså om prostitution och försöka prata
om det frivilligt. För de vet bättre än du, va?
Ja, de vet så mycket bättre. Alltså,
fan, det är ju
jag
skönt.
Valde typ att grotta in i det här med alltså, vart tjejen kommer ifrån som liksom, Paolo våldtog, men det, jag kallar det för våldtag. Jag tycker inte det är någon skillnad
på sexköp och våldtäkt. Du behöver den här podden. Behöver du inte förklara
sånt? Nej, men så de fattar att jag hänvisar till sexköpet, liksom, för jag tycker det är våldtäkt. Men då så var det en kille som har skrivit mig i 100 år och bara, men du fattar inte, du måste googla den tjejen, det här är liksom en lyx. Och så bara, nej, jag ska fan knäcka den där jäveln liksom, tänkte jag. Det var någon så här random med noll följare. Och så tog jag reda på det här, släppte det här, fick sån jävla spridning i sociala medier. Och så fortsätter den jäveln att skriva till mig, nu har du inte fattat någonting, det är fel tjej du får ta. Man bara, men jag pratade med åklagaren, jag skickade print från fuppen, från förundersökningen. Han bara, hur ska jag veta att det där är den som har med Paolo att göra? Jag bara, men beställ den själv, 75 spänn så får du den på posten. Han bara, försöker tjäna pengar på dina följare. Jag bara,
precis, det, du är ansiktet utåt för att försöka. Du är verkligen en gud.
Ja,
det men tänk, och liksom mörkt. Också att det är så jävla viktigt att backa andra mäns liksom möjligheter att få liksom att få utnyttja kvinnor.
Ja. Men min poäng med det hela var att jag har ingen hotbild alls över mig nu, men jag har haft feta, alltså när jag jobbar, det är ju framförallt antirasism, det är det som gör det, eller antinazism, när vi startade och jag protesterade, när NMR fick tillgång till Almedalen, när vi byggde en stor skoinstallation och drev en kampanj om att förbjuda rasistisk organisering som nu verkar komma närmare mål. Och de pajade den här installationen, NMR sparkade ner den framför liksom, polisbevakning. Och vi flyttade runt den här skoinstallationen till olika museum för att få upp den i värde. Stämde dem på 1 miljon. Alltså du vet, jag bara, både de ska, liksom, de ska förbjudas enligt lag och jag ska ta alla deras pengar, för de hade typ 1 miljon. Då var det kaos.
Mm.
Då fick jag meddelanden om att jag inte kan bo hemma längre. Vi fick flytta kontor, jag fick bo i en jävla stuga en hel sommar utan någon typ uppkoppling, och ja, det var hemskt. Man kartade min familj, och det var så här, det var en maktkamp också inom NMR, precis, och det var så här, om det någon gång kommer bli mordare nu, och det är du de pratar om i grupperna. Och den då, alltså jag har ju fortfarande liksom trauman från det, och har med polisskydd när jag ska föreläsa, och det var fruktansvärt. Så jag vet verkligen hur det är att ha en reell hotbild, vilket gör att jag inte alls är rädd när jag får någon random på DMs på det sättet, utan såhär, ja. Men ja, man kommer ju alltid ha någon form av inbyggd skräck när man varit med om något sånt, alltid.
Jag vill gråta i det.
Ja.
Varför ska det vara så här? Om man bara zoomar ut, ska det liksom vara som att du och jag är helt vana? Vi bara, ja men jag hade också vakt då. Jag hade också jag hade också två poliser som var här och tittade igenom min lägenhet.
Nej men jag tror bara alltså, att man... alltså, jag behövde ta en paus under några månader och inte vara frontperson just i den frågan liksom. Och jag tror tyvärr att jag blev lite tystad i det. Och jag vill knappt erkänna det. Liksom. Men att vi behöver rotera vilka som frontar saker. Mm. Men att man kommer alltid... Alltså, jag behöver alltid... Jag hörde också när du och Mona pratade om att... Så här, typ, jag tror du sa att jag överlever inte om jag inte får fortsätta kämpa. Liksom. Mm. Och det har man ju i sig. Sen måste man kanske variera inom vilka frågor och hur man gör det. Och att man inte alltid orkar vara den som frontar. Och det här så jävla... Det som provocerar mig mest i hela världen, det är när folk... tror att man gör det för att man vill synas. Alltså det värsta som finns är att synas. Det är fruktansvärt.
Snälla, tror du man vill vara rädd?
Ja.
Men jag tror också att jag känner mig så jävla nöjd att jag kunde... Men så här blev det för mig liksom. Jag kan jobba på L och prata beauty. Jag kan leda L-galan och fortfarande ha ganska radikala åsikter och strategier.
Mm.
Och det tyder ju ändå på någon slags utveckling, tycker jag.
Ja.
Att man kan blanda det där. Du vet, när jag blev en offentlig person fanns det ju väldigt få offentliga feminister.
Mm.
Typ Alexandra Pascalido.
Mm.
Som har banat vägen för oss 100%.
Ja, nej.
Förutom politikerna. Och vet du vad, nu måste jag åka och brottas, Ida. Och då kommer jag börja gråta på träningen. För nu känner jag mig så... Och det behöver inte vara ett dåligt gråt. Man bara, för den här podden handlar om mig idag.
Nej, men finns ju också. Jag kan inte sluta där. Det finns ju, nu, till exempel, nu i dagarna så fick jag bära in 10 000 barnböcker till mitt Gikols kontor om det vi ska lära så här, samtycke, okej med dig. Alltså, vi har ju det här stopp min kropp för barn och jag störde mig lite över det angående samtyckeslagen där vi vill flytta fokus från ett nej är ett nej till allt annat än ett ja är ett nej.
Mm.
Att det inte ska ligga ansvar på att jag måste säga nej, för att det vet vi enligt forskning är det svåraste. Ja, men barn ska vi fortfarande lära
det. Exakt så den kvinnliga versus den manliga sexualiteten är. Mm. Män uppfostras att pusha
ja.
Tills någon...
Och vi nej betyder lär oss
att,
ja.
Ja, och att vi lär oss att säga nej. Det är så vår sexualitet är. Vi ska inte vara kåta, vi ska bara vänta på mannens kåthet.
Ja, men då tänker jag, det som får mig att överleva, det är så här, jag pratade med min mamma, hon har varit förskollärare i 43 år. Hade precis pensionerat sig, så jag var så här, för några år sedan, jag bara, du är så... Kan vi inte hitta något begrepp som är typ som stopp min kropp, fast man lägger ansvaret på att kolla av. Att vi börjar med så här, riktigt jävla små. Jag har blivit mamma och du vet, man går in och funderar över hur ska jag uppfostra min son. Liksom. Mm. Och då hon bara, ja nej, jag kan inte sånt där. Typ. Du för så, här, så hon bara, men Ida, vad tror du om okej med dig? Och så hör hon ut armarna på sidan så här, kolla av. Jag bara, alltså det bästa. Ah. Så nu har vi gjort en barnbok som kommer släppas, okejmeddig.se. Vi har filmer, vi har lärarmaterial, vi har sång. Liksom. Så nu ska vi börja jobba med små jävla, små pojkar. Liksom,
om det är där man måste.
Ja, men vi måste bara tänka så här, vad kan man göra som skapar det? Som, för mig, alltså, det är lika mycket av egoistiska skäl att känna att så här, jag måste också få göra någonting som kan skapa en förändring. Och sen när förändringen blir, så är det ju en glädje i det också. Men det är så man orkar fortsätta. För alla som lyssnar och känner så här, fy fan vad tungt. Engagera er, jag lovar att det är medicinen.
Mm.
Det kommer tunga perioder, men överlag så... Ja, det är min terapi liksom. Känna att jag faktiskt är med och bidrar till förändring.
Uh-huh.
Och det kommer jag på många olika sätt. Man behöver inte driva en podd eller liksom sitta i morgonsofforna. Man kommer göra stötta, man kan volontära.
Och de flesta sitter ju inte i morgonsofforna som förändrar världen.
Nej.
Sen gör vissa av oss det ibland.
Mm.
Ida, alltså, I adore you.
Jag
har sugit på den här karamellen så länge att du skulle komma hit. För man vill ju portionera ut lite.
Vad svarade jag när du frågade mig?
Äntligen. Ja. Typ. Eller på tiden.
Nej, jag skrev äntligen.
Du är så cool, Ida.
Du också.
Nej, men alltså, du så är så, fan, jag blir så jävla inspirerad av dig. Vad fuck den här jävla... Så känner jag.
Ja, och kroka andra med andra.
Ja.
Det är också en överlevnadsstrategi. Mm,
fan, jag är så glad att jag är feminist.
Mm. Och ge varandra kärlek.
Ja. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Ida Östensson.
En podd från Allermedia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.